Hej, Fredrik Strage här. Om du gillar att lyssna på min podd så kanske du skulle vilja se min show också. Den heter Strage on Stage och handlar bland annat om rockmytologi, om idoldyrkan och om oläsliga bandloggor. På måndag den 13 december så uppträder jag med den på Södra Teatern i Stockholm. Och den 26 december, annandag jul alltså, så kommer den till Elektra vid Norrlandsoperan i Umeå. Hoppas att vi ses där.
Tjena, det här är Peter Tekken från Hypocrisy Pain Lindemann, bla bla bla. Och jag sitter här hemma hos Fredrik Strage och myser med en kopp kaffe och lite Dark Throne.
Du dricker ur en Dark Throne-mugg.
Exakt. Mysigt. Det blir inte bättre än så.
Tack för att du har kommit hit.
Ja, tack för att jag fick vara här.
Du är aktuell med Hypocrisys 13:e album som heter Worship.
Precis.
Worship, varifrån kommer den titeln? Det handlar om att dyrka saker.
Ja, exakt. Kolla hur samhället ser ut. Du måste dyrka det eller dyrka det. Eller inte måste, men många människor. Allting från bloggare till artister till, vad ska man säga, movie stars till idrottsstjärnor. Antingen gillar du vänster eller så gillar du höger. Det är ju som allting blir så energiskt. Men för mig var det faktiskt när jag började med själva omslaget. Jag satt och skissade på en servett. Och det började med en pyramid. Och sen hypocrisy korset. Och då bara, ah, worship. De ska worshipa hypocrisy. Och det gör vi väl egentligen om man tänker efter. Hypocrisy är ganska, jag tror nog aldrig har varit så googlat så mycket som det ordet nu för tiden faktiskt, och det var ju inte meningen 91.
Och det inneburit att ert namn har blivit mer svårgooglat?
Alltså det blir ju många hashtags som blir helt fel.
Egentligen både Pain och Hypocrisy är ganska dåliga bandnamn. Ur rent Google.
Ja, man skjuter sig själv i foten egentligen. Men det tänkte man inte då på, att det skulle bli som det blev med ord och grejer. Så att
på omslaget till Worship så syns det ser ut som en Maya-pyramid ungefär. Och sen svävar utomjordiska farkoster över Maya-pyramiden och strålar ner någonting.
Precis. Förhoppningsvis så strålar de ner förstånd, för det har vi tappat allihopa. Men min tanke var från början med det här omslaget att de som har planterat oss kommer tillbaks. Och det är väl där de egentligen worshipar, som gudarna kommer tillbaks. Ancient gods.
Jag kommer att tänka på Alien vs. Predator-filmerna då Predator-krigarna kommer,
ja,
till,
där, de kommer upp för
till, de kommer till Latinamerika och hjälper människorna att bygga de här templen.
Precis, bara för att de ska kunna kriga själva.
Exakt.
Det är deras hobby, de är ju jägare, så att säga. Så att, ja, det har du faktiskt rätt i.
Men har du ibland själv känt att vi har ett kosmiskt ursprung? Det finns ju vissa religioner som hävdar det.
Mm. Ja, det, alltså jag tror ju inte.
Eller den mest kända väl egentligen scientologerna som menar att vi har, att våra själar är, kommer från, nu kan jag inte deras mytologi till 100%.
Nej, jag har ju min egen filosofi. Jag tror ju att alltså, våra själar är ungefär som chaufförer i bilar. När bilarna går sönder och hoppar över till en annan bil. Och när du har déjà vu kanske man inte blev helt hjärntvättad, eller inte hjärntvättad utan nollad så att säga i förståndet. Jag menar Homo sapiens sapiens har funnits, de har spårat tillbaka i Afrika bara 150 000 år sedan. Alltså när Homo sapiens sapiens betyder inte neandertalare utan mer smartare eller vad man ska säga folk. Och hur de spred sig till Mellanöstern och sen till Europa och sen ja, bla bla bla. Men min tanke är ju att någonting hände väldigt sent, för 150 år sedan, helt plötsligt blev vi jättemycket smartare. Om man tänker efter från
ungefär när industrialismen slog igenom ordentligt.
Precis, så det känns lite grann som kanske någon har varit där och daltat med våra DNA. Och gjort oss, men kanske gjort oss lite för smarta. Så nu är vi väldigt självdestruktiva människor.
Det var väl ungefär då, lite längre sedan, som vi började använda fossila bränslen. Och nu ser det ut att bli vår undergång.
Exakt. Det är det jag menar. Vi är väldigt självdestruktiva och egoistiska.
Men du tror på själen i alla fall?
Det tror jag absolut. Jag tror inte det blir svart när man dör. Utan jag tror att, som sagt, vad jag tror, att du hamnar i en ny bil. Så länge den fungerar.
Jag funderar mycket på det när jag läste filosofi. Eller idéhistoria jag läste. Finns själen? Eller i själen är själva verket bara en enda lång serie sinnesintryck?
Ja, det är jättesvårt. Jag är ingen
du känner något i varje litet mikroögonblick. Och alla de upplevelserna tillsammans skapar en illusion av att något annat finns än bara den här serien upplevelser.
Ja, eller så lever du i Matrix. Förstår du? Man kan ta det här hur djupt som helst. Jo, men det är ju sådär, alltså, man trodde ju på tomten förut. Man trodde på älvor, man trodde på allt. Det är vad man gör det till själv. Och hur, vad ska man säga, insatt man blir. Till slut kan det spela ett spratt på sig själv också. Allting. Så att man måste ta allting med en nypa salt.
Du har en låt som heter Chemical Whore. Mm. Som kan handla om mediciner. Mm. Kanske antidepressiva mediciner. Mm. Och du sjunger utifrån läkemedelsindustrins perspektiv. Mm. We'll make you addicted, our little bitch. We love your money much more than your pity health. With our expensive bills, we control your fear. Mm. En kommentar till hur läkemedelsindustrin förslavar människor.
Precis. Jag har haft kompisar som har gått bort i piller och grejer. Det är mest det här benzo som är så jävla farligt. Att du blir, det är som heroin.
Det är smärtstillande. Det är väl...
Ja, det är insomningsmedicin eller whatever. Ibland, alltså det, nu säger jag inte att piller är dåligt. Det beror på hur du använder det, naturligtvis. Det är inte det. Utan när man ser folk gå bort utav det, att de överdoserar och istället för kanske gå och prata.
Det... Men sånt kostar ju pengar att få... Ja, och, gå och prata med någon.
Ja, och,
det är billigare att skriva ut tabletter bara.
Precis, och vi har inte tid. Allting går så fort. Varför ska du sitta och ha terapi? Och nej, vi ger dig lite piller så mår du bättre. Låter vara ju som, det är inte, i Sverige är det ganska bra för det är ju någon annan som, staten som betalar. Fast vi betalar ju därför vi betalar skatt. Ja, du förstår, en ond cirkel. Istället för att kanske prata igenom saker och ting. Och sådär. Det är saker som händer när man blir äldre. Jag börjar på att gå till och prata. Det är bra att ventilera sig. Och så vidare. Så att... ja, nej, jag skrev, det blev ju sån här anti-vax-låt. Och jag bara, nej men den här videon gjorde vi i september 2019. Nej, tyvärr, det är inte det. Men, och det har ju inte med vaccin att göra. Utan det har ju med att du blir beroende av medicin som du kanske inte behöver.
Du nämnde någonstans att du hade haft ADHD, trodde du, ja. I unga år.
Jag ska gå, faktiskt den 30:e ska jag gå på utredning. Och göra en i vuxen ålder. För på den tiden så fanns inte ADHD. Min mor har jobbat i psykiatrin. Och hon sa ju det också. Har det funnits på 70-talet? Den diagnosen, då har du haft det garanterat. Så nu ska jag ta reda på det.
Där har jag märkt vänner som har fått ett helt nytt liv tack vare mediciner.
Precis, så det är en helt annan grej. Så det är inte det att jag...
Samtidigt, många ifrågasatte ju det också. Mm. I Frankrike till exempel så... Länge fanns inte den diagnosen heller. Nej. Utan de menade att det här är... En del hävdade ju att det är påhittat för att skapa beroende där också.
Ja.
Så det pågår en debatt där också. Men min erfarenhet i alla fall att folk som har svår ADHD blir... Mm. Vad var det? Claire uppe här. Andreas Claire uppe här i podden. Och han sa en gång att när han fick medicin mot ADHD var det som att ett brus i huvudet stängdes av. Mm. Han hade haft som myrornas krig i huvudet sedan han föddes. Och plötsligt så försvann det bruset och han kunde koncentrera sig på saker.
Det har ju med kemikalier att göra i hjärnan. Liksom. Att du har obalans i kemikalier. Så som jag sa, Chemical Whore har inte för alla piller, så att säga. Och jag har nära vänner också som har ADD, som har fått medicin, de har fått fel medicin och blivit ännu mer depressiva. Till slut har de hittat rätt medicin och det är bara pang, helt annan människa. Så att det var både bra och dåligt.
Vad gjorde du på 70-talet som fick din mamma att misstänka att du kanske hade...
Herregud, fråga hela byn så att säga. Det var allt från tända eld på bilar, kasta tegelpannor på lärare i skolan. Och
tegelpannor på lärare?
Man var helt, alltså, man visste inte att man gjorde fel. Man var bara så uppe i varv. Och det fanns ingenting som stimulerade en. Tills jag hittade musiken. Jag började på att spela trummor när jag var 8. Då försvann alla de här problemen. Jag fick någonting ju som eftersom jag var hyperaktiv. Och jag gjorde inte saker för att vara elak. Utan de bara hände. Jag har nog världsrekord på att ha sönder rutor i skolan, fortfarande säkert. Ja, du förstår, liksom, det bara händer. Man kan inte kontrollera kroppen själv och inte tänka längre än vad näsan är.
Men du kommer från en by som heter Grangärde, som ligger 2 mil norr om Ludvika.
Precis.
Jag kollade på Wikipedia. Det finns en lista där över kända personer från Granjärde. Den är väldigt kort. Peter Täktgren.
Du har ju Dan Andersson.
Precis,
också.
Vi är i närheten samma socken, tror jag.
Ja, precis.
Mm. Mm. Så det är du och Dan Andersson.
Ja.
Den berömde poeten.
Precis. Och han bar sin far till fattighuset som är nu Pälby, där jag bor, som jag har tagit över. Det var ett fattighus på... Ja, för många år sedan. Som han bar sin far. Han sjunger om det själv också.
Hur han bär sin far dit?
Ja, för att lämna in han på fattighuset. Liksom.
Okej, han bar honom rent fysiskt?
Det är vad han skrev. Han var ju poet, så att säga. Och, eller, ja. Ja, det är en liten värld där
du vi bor. Du numera i huset?
Nej, inte i huset, där. Utan det står på min... Jag fick köpa... Det kom med mycket saker som jag... När jag köpte av de som förvaltade den här byn, så att säga. Så jag äger ju inte hela byn själv. Utan det finns ett ridhus där som andra personer köpte tillsammans med det huset. Och sen har rivit massa kåkar och sålt massa kåkar och så vidare.
Så du äger i princip byn numera?
Inte nog mer.
Du skulle kunna byta namn på den till Painville eller någonting.
Ja, precis. Nej, det är lite, det är inte så komplicerat som det låter. Det är kanske jag som förklarar lite för er, men... Från 30-40-talet så var det fattighus. Och sen började de på att ta hand om äldre som var lite utanför, så att säga. Som kanske inte var som alla andra, de tyckte, så att säga. Det är lite efter och så vidare. Och det tillhör också Säters sjukhus. Det var de två med landstinget.
Ligger Säter i närheten?
Nej, det ligger, vad kan det ligga, 10 mil ifrån mig. Nej, 6-7 mil.
Okej, men det var det tillhörde samma region.
Ja, precis. Och ganska precis lika hus, det här stora sjukhuset. Och det var ganska brutalt. Och sen 60-70-talet, min morsa jobbade där ett tag på 70-talet också. Och de har många historier som de berättar, är ganska grymt på den tiden.
Och nu har du tillgång till huset där de behandlade patienter.
Sen blev det flyktingförläggning på 80-talet och då byggde de lägenheter av allting. Och plus arbetarbostäderna blev lägenheter och så vidare. Och sen när det inte var flyktingförläggning längre så började de på att hyra ut lokaler. Och då hittade jag, och där öppnade jag studio och sen flyttade jag dit. Sen köpte jag studiohuset. Sen köpte jag huset där jag hyrde. Och sen sa de, men köp alltihopa istället. Så det är en komplicerad historia, ganska enkel. I slutändan.
Vad hände nu? Kastade en tegelpanna på en lärare?
Jag kastade emot dem.
Du träffade inte?
Nej, det skulle jag nog ha vetat om. Nej, men man var bara uppe i varv. Kasta sten åt alla håll. Och man tänkte inte.
Att bränna bilar var ändå lite... pionjärverksamhet. Det är väldigt populärt nu för tiden.
Ja, men det var nog inte på det viset på den tiden. Man var 6-7 år. Sprang med tändare. Till exempel bara
börja... Okej, du fick inte fyr på en hel bil så att den exploderade?
Nej, inte exploderade, utan hela inredningen brann upp. Men det var samma sak. Bakom huset så har vi en liten åker. Jag fick tag på en tändare och böjde sig ner och började på tända eld. Jag undrar vad som händer när jag tände eld. Det är som dumheten.
Var du duktig i skolan?
Nej. Det var jag inte, för jag kunde inte hänga med. Jag liksom var överallt annat utom i skolan, så att säga. Men jag gick ut med 2,7 utan att ta hem en läxa, så det var väl okej ändå.
Du hade en 5 år äldre bror.
Mm.
Hur var han?
Han var lugn. Vi var ju lite yin och yang där. Han var ju mycket lugnare och harmonisk än vad jag var. Jag var ju totalt överallt och ingenstans. Men som jag sa, när jag började på att spela trummor, då fick jag utlopp av det hela. Och då var jag lugn människa.
Vad gör din brorsa nu?
Min bror, han jobbar på ett ställe som heter Logmax. Det är också någonting som är Nashgård, så att säga. Och de gör aggregat till skogen. Och som de använder för att hugga ner träden. Och typ som robotar som tar tag i träden och barkar av och grejer och sånt där. Han var ju producent också. Men från början, han är ju utbildad kock. Än från början. Sen kom jag på att jag behövde en till som kunde hjälpa mig med studion. Så jag öppnade den till och så sa, men kan inte du? Vi har alltid pratat musik, vi har alltid hållit på med bilstereo och så här, och ljud och sånt där. Ja, jag kan väl testa, sa han. Och sen vart han fast i det där i 10 år. Han producerade 2-3 första Sabaton-skivorna till exempel. Och lite andra grejer. Så att, och sen kände han bara efter det. Nej, jag orkar inte med det här. Men du vet, ha eget företag, du är väldigt beroende på att folk ska dyka upp. 3 dagar före, du har en månads inspelning. Nej, vi kan tyvärr inte komma. det blir jävligt jobbigt när man är egenföretagare och sånt där. Så han sa till slut bara, nej, jag pallar inte med det här med. Så han letar sig vidare.
Vad fick du att börja spela trummor?
Ja, du. Kiss, Sweet, Beatles. Allting man såg och hörde. Det var ju så, när morsan berättade, innan jag kunde gå, när jag kröp omkring, så fort det kom någonting på radion, så stannade jag upp. Då blev jag helt bara, ja. Det var någonting som fångade mig. Så jag vet inte, musik överhuvudtaget. Jag har aldrig haft en nisch. Jag älskar allt som är bra. Och sen får man ju själv fundera på vad som är bra och inte. Men det som jag tycker är bra, det får mig till en annan värld. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. Ja, det här är alltså Beatles i sitt esse med Taxman, som har en ganska rolig historia efteråt. Om du lyssnar på dem, till och med går in i detaljer vem som har gett dem skit. De fick ju stora problem, för de tänkte inte så långt. De var unga.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need.
Marketing wizards?
Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Jag får tjäna jättemycket pengar och glömde att betala skatt.
Ja.
Och sen var de väl ganska bittra när de fick betala skatt. Så då skrev de en låt om det.
Men det här var också England under Labour-regeringen på 60-talet, när England hade extremt höga skatter.
Ja.
Och även 70-talet, då Stones faktiskt flyttade till Frankrike.
Ja, just det.
För att inkomstskatten var så vansinnigt hög i England.
Det är ju tyvärr så. Som, om vi ska gå tillbaka till mig, jag skrev en låt som heter Greedy Bastard på nya skivan. Och den gjorde jag för 2-3 år sedan. Och det handlar ju faktiskt om den här Panama-grejen som hände nu sist. Att det hittas pengar hit och dit och folk gömmer saker här och där. Och det är lite flummigt, för att jag sjunger och ger höga folk, alltså uppe i toppen där, skit. För att de skosar på oss, men inte vill betala någonting själva och så vidare.
Men så du pendlar mellan att tycka som i den låten och att mer hålla med Beatles som Taxman, att
nej, Taxman, jag tycker den är rolig, för jag kan se mig själv. Och när jag började med mitt företag så var jag inte så heller så smart med, man trodde hur mycket skatt man skulle tjäna på ett år, och jag fick en jävla skattesmäll.
Vad pysslade dina föräldrar med? Din mamma var sköterska på...
Ja, men hon jobbade också på psykiatrin. Nu är de ju pensionerade, men mot slutet där, de senaste 10 åren som hon jobbade, så var hon på psykiatrin. Och min far på 70-talet var också egenföretagare. Han satt och gjorde syntar, Moog-syntar på 70-talet. Han,
wow!
Ja, det är lite därifrån jag har fått Jean-Michel Liard, för han älskar ju ljud. Alltså, och det är lite så jag växte upp också, med konstiga ljud hit och dit och där. Och även på 70-talet så höll de på att ta fram... system för att, till exempel för liftsystem, att du skulle kunna gå med en bricka som du tjungade av, och så kunde du gå igenom liften, precis som vi har idag. Även så han och sin kompanjon skapade ett moderkort som hette System 19 eller någonting för dator. Men det var ju ganska svårt när IBM kom samtidigt också. Så att...
Vad lyssnade dina föräldrar på för musik?
Morsan och farsan är stora Metallica-fans, kan jag säga. Speciellt Black-skivan. Men alltså, jag tror nog vi har ganska mycket samma musiksmak ju, som Beatles. Mycket 50-tal, 60-tal. De var ju raggare. Mina morbröder var raggare ju, som med 50-talet och 60-talet. Och sådär.
Är det lite raggartrakter uppåt?
Ja, absolut. Det är det.
Ludvika?
Ja, absolut.
Men du var själv aldrig raggare?
Jo, jag äger en 57 Belair, så...
Det är klart. Jag tänkte mer subkulturellt än att du har en snygg bil. Klart.
Man är väl en jävla raggare, tycker jag. Man är uppvuxen med eller med USA hembränt, så att, absolut.
Såg du den här dokumentären Raggar jävlar som kom?
Nej, faktiskt inte.
Här om året. Jag blev så paff när jag såg den, för raggarna har ju uppenbarligen slutat lyssna på 50-talsrock.
Ja,
det som gäller är stenhård finsk alkoholist eurodisco av något slag.
Ja,
det är en musik som aldrig spelas någonstans förutom i de här gamla, och de här raggarbilarna börjar bli så risiga nu att det ser ut som något ur Mad Max mer än
för fan, det finns tjusigt. Riktiga jävla häckar alltså, definitivt. Men ja, det har väl svängt i generationer det där med musikstilen. Alltså för mig raggare så är det ju 50-60-tals musik. Lite på 70-talet. Max blues, men för det mesta så...
De som är inne på den musiken nu verkar mer kalla sig för rockabillys. Och det har väl alltid varit den snobbiga delen av raggarkulturen. De är rockabilly, medan de riktiga svettiga raggarna som...
Ja, bonlurkar.
Bonlurkar, precis.
Ja, precis. Det ska vara svettigt och gälla vad det häng. Och sen kvarting i innefickan. Ja, nej, det får man ju ta hur man vill. Men som jag var uppvuxen, när morsan och farsan var ute och raggade på 50-60-talet.
Och vad gjorde de då när de var ute och raggade?
De åkte omkring och cruisade i bilarna. Det var ju som inte mycket mer än så.
Var det så de träffades också?
Ja.
Att din pappa raggade upp din mamma som raggade?
Ja, det var mer att, om jag kommer ihåg det rätt, nu kan jag ha jävligt fel. Men jag tror att min morsa och hennes kompis stod och liftade eller någonting. Och de plockade upp dem och skjutsade dem till... någonstans, och sen efter det så blev de i kontakt, och sen nästa gång så möttes de och bla bla bla, och sen de har ju varit gifta över 50 år liksom. Så att ja, det klickade på en gång där. Det är skumt för en annan som har varit gift 3 gånger och skilt 3 gånger.
Det är märkligt det där, hur ens föräldrar, mina föräldrar har också varit gifta i 51 år nu. Jag är skild, men jag kan inte begripa hur de fixar det där.
Nej, men det var nog lite mer moral och lite mer jävlar anamma. Jag tror att vi är väldigt... Alltså, det var på annat sätt förr i tiden. Du fan får kämpa. Punkt slut. Idag lägger vi oss ner och bara gråter ju som tyvärr.
Ja, men plus att riktigt långt tillbaka i tiden, då fick du också brinna i helvetet sen i all evighet om du hade skilt dig.
Ja, ja. Det också. Det kanske hängde mycket på det också. Men jag tror att de gav mer... Kanske inte var så egoistiska. Utan de tänkte på allting runt omkring. Att det blev ett team.
Nu i oktober så hade det gått precis 30 år sedan du startade Hypocrisy.
Mm.
Och du gjorde det strax efter att du flyttat hem från Florida där du bodde i flera år.
Ja,
hur hamnade du där egentligen?
Det var min tjej på den tiden. Hennes morsa och farsa, deras granne, deras dotter var gift med någon amerikan som behövde en au pair. Så de frågade grannen då, om hon var intresserad, och sa ja, jag åker om jag får ta med min pojkvän. Och som tur var så fick jag följa med. Så att jag stannade i 3 år, hon stannade i 1 år. Men hon kom tillbaka efter det tredje sista året, men då hade jag redan åkt hem. Så att, ja, hur det kan bli.
Du kom dit som pojkvän till en au pair som krävde att få ta med sin kille. Jag har aldrig hört talas om någon au pair som har lyckats få en så bra deal med sin familj när de ska jobba.
Nej, men jag var med ju som klippte gräset och häckar. Och
du hjälpte till lite också.
Och tvätta bilar ju som för... Och sen fixade de jobb åt mig.
Och det var strax efter gymnasiet som du...
Ja, jag var väl 18. Jag precis fått körkort. Ja, 18 bast var jag.
Och vilken typ av familj hamnade ni hos?
Jättebra familj. De hade 2 barn. Och 2 bilar, pool, hus, nice. Men jag vantrivdes ju som fan. Det är alltid kul att komma någonstans i början när man är 18 bast. Men sen började jag på på en biltvätt. Och då började jag på att träffa hårdrockare. Och då började vi connecta. Och helt plötsligt var jag trummis i en av grabbarnas band. Och sen börjar man på att träffa andra människor. Och, ja, du förstår.
Vilken stad i Florida var ni?
Vi bodde i Boca Raton. Men det mesta hände i Fort Lauderdale. Faktiskt. Jag flyttade till Fort Lauderdale efter första året.
Och du hade arbetstillstånd då i USA så att du kunde...
Nej.
Nej.
Jag åkte hem så att jag kunde förnya visum och sådär. Så att... ja, det var lite speciellt.
Och hur länge var du tillsammans med flickvännen som var au pair?
Från början, vi var väl av och på i högstadiet fram till 18 år. Eller jag var 18. Och sen var det slut och så var vi lag igen. Och så här, ja, du vet, det kommer att gå. Mycket turbulens.
Men det här var under åren då death metal-scenen exploderade i Florida. Mm,
precis.
Med band som Morbid Angel och Deicide och
precis.
Death och Obituary. Hur var det att uppleva det här på nära håll?
Det var, man tog inte in det på det sättet. Det var mest lokala band som spelade. Jaha, vad kul. Liksom. Och sen kom jag ihåg Phil från Malevolent Creation. Han bara, vi måste åka upp till... Jag vet inte om vi åkte upp till West Palm Beach eller om vi var i Tampa eller någonting. Jag bara, det är ett band som heter Deicide. Vi ska åka på deras releasefest. Ja, fan vad kul. Hängde med och så bara, what the... Det var det bästa upplevelsen i hela mitt liv. Jag var nog inte beredd på vad jag skulle se där. En riktigt arg Glenn Benton. Fy fan vad bra det var. Det glömmer jag aldrig. Ja, det här är alltså det bästa av det bästa för mig. Titelspåret från deras första skiva som heter Deicide. Lite skillnad mot Beatles, va?
Vad tänkte du när du hörde Deicide då? Live,
ja,
såg de.
Nej, det var det bästa jag någonsin har sett. Det var som en käftsmäll. Det var bara på en vanlig klubb, 300-400 pers eller någonting sånt där. Men det var... Nej, jag kommer aldrig att glömma. Det var ungefär som att se Kiss på Reunion 96 på Donington. Det var ungefär samma feeling. Så att,
Men du hade lyssnat på... Metallica och Slayer och sånt.
Ja, fan, jag var uppvuxen. Alltså, jag köpte Welcome to Hell 81 med Venom. Liksom, så det... Men det här blev mer extremt på ett annat vis. Det var mer tekniskt, det var mer brutalt. Allting var mer.
Ja, precis, för Venom var ju aldrig kanske så tekniskt avancerat.
Nej, det var mer punk. Liksom. Det kom ju från punkrocken med en attityd och en image som aldrig... Och det, de gjorde samma sak, på att det var inte punk någon mer, utan det var extrem musik. Och extrema texter. Allting var extremt. Det var bara, när man är 18-19 år, man bara, wow.
Vad handlar texten om?
Det är ju bara om satanism. Och, ja, du förstår. Man...
Styckmord och satanism var väl två teman som återkom?
Ja, det var ju, alltså, Cannibal Corpse, de körde ju mer det här gore-feelingen. Och de körde satanism. Båda två är ju gudomliga band. Attityden och allting. Och det var ju, jag kommer ihåg när de spelade i Stockholm. Det var ju en sån jävla kalabalik.
Deicide?
Ja.
Jag skulle ha gått på den konserten, men det blev ju inställt. Det var en bomb som sprängdes.
Men det man tyckte när
hösten 92, eller hur, i Stockholm?
Var det 92?
Fryshuset.
Ja, det var det nog. Ja. Det var attityden, det var det som jag gillade så in i helvete. Man var ju rebellisk, man är ju fortfarande rebellisk, men ganska gammal och trött nu för tiden. Men det var en jävla attityd i allting, han retade gallfeber på allt och alla.
Men hittade de någonsin personen som hade placerat bomben med Fryshuset?
Nej, jag vet inte vad det
för
var.
Det sades ju dels att det var en kristen extrem sekt, och det sades också att det var djurrättsaktivister,
ja,
som hade fått för sig att Deicide offrade... djur till satan eller någonting.
Ja, nej, jag vet inte vad det var, om jag ska vara helt ärlig. Det där kan man ju flumma hur som helst.
Men det är ganska extremt ändå, faktiskt ett bombdåd på en svensk rockkonsert. Det har inte hänt så många gånger.
Nej, jag tror inte det. Jag tycker nog att det skulle ha blivit mer ringa på vattnet än vad det blev faktiskt. Men det...
Okej, det var ingen jättestor bomb kanske, men...
Nej, men ändå att någon smäller av någonting. Det...
Men det var en, jag läste att det var rätt mycket våld även på konserterna i Florida i slutet av 80-talet. Att det var en brutal känsla i alla fall.
Ja, 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 om du hoppar in i marshpitten får du skylla dig själv. Det är jävligt... Det är, alltså, Slayer, de har ju den värsta marshpitten. Och efter dem så kommer nog Cannibal Corpse, skulle jag vilja påstå.
Morbid Angel blev också beryktade för att de brukade skära sig själva i armarna.
Mm. Ja, det var mycket grejer som hände på den tiden. Alla var ungdomar och skulle vara värst, tror jag.
Men Glenn Benton var ju värst i D-side.
Ja, det är klart. Han brände ett kors i pannan. Det är ju som...
Jag tog på ner en kors i pannan på sig själv.
Det är brutalt.
Och sen sa han också att han ogillade att flyga för att han kom för nära Gud.
Ja, det kommer jag ihåg också. Det fanns mycket såna där grejer som man bara, va? Ja. Nej, alltså kudos till dem, tycker jag. De jävlar som är världen. Jag gillar folk som jävlar som är världen. Gå emot allting.
Vilka annars dina starkaste minnen från den här tiden i USA? Det här var under dina mest formbara år. När man, ja, när man är mellan 18 och 22 så skapas ju till stor del den man fortsätter att vara som.
Ja, men som sagt, 70-talet så var det mycket Kiss, Judas Priest och sen kom Iron Maiden på 80-talet och så kom... Det bara växte ju som att det blev tuffare och tuffare musik. Och man, det var ju det man letade efter. Jag var ju också uppvuxen på Exploited, GBH och allt det där. Så att för mig var det ju som... Man sökte hela tiden. Och det var ju så jävla skönt för man hittade nya saker hela tiden. Och det inspirerade en att spela i band och försöka göra likadant. Apa efter musikstiler och whatever. Så första... när jag hörde första Metallica, jag bara, vad fan är det här? Det är ju punk. Det låter ju som GBH eller whatever. Och sen utvecklades de och blev lite mera thrash, vad man ska säga. Just som hela, under 80-talet, allting utvecklades så fort på något sätt. Och sen blev det mer extrem. Så i slutet på 80-talet så var det ju mer death metal, så att säga. Och det kändes som det var det rätta. Och det var så jag började med Hypocrisy.
Du lär ha gått på fest en gång i Florida- då någon satte på en ny skiva och du vet inte vad det är, men det låter fantastiskt och det är ny death metal. Mm. Och så berättade någon att det är svenskt. Mm. Och det var Entombeds första album, Left Hand Path. Ja. Och du visste knappt vilka det var.
Nej, vi hade aldrig hört det. Och Phil, min hantlangare där som verkligen, och min polare som heter Bruce, de hade ju liksom ögonen öppna överallt och det var tape trading och hit och dit och alltid spelade nya band jämt liksom. Och det bara dök upp. Så satt vi på en fest och så sa han, Phil, han kallade mig alltid för Svendi, alltså svensk och ja. Så han bara, check this out, så slog han på Left Hand Path. Jag bara, what is this? Ba, they're from Sweden, they're your guys. I'm like, what? Ja, du förstår, alltså det var en käftsmäll också, alltså jag bara, det glömmer jag aldrig heller. Och jag kommer ihåg när LG inte var med i banden. Men jag ringde upp han. Han skulle ju egentligen sjunga på första Hypocrisy-demos.
LG Petrov, ja. Sången är en tumde. Ja.
Vi hade jättemycket kontakt under den tiden. Och sen när han skulle komma in till helgen. På onsdagen ringde han mig. Då är jag tillbaka till en tom. Jag måste tyvärr ställa in. Så då blev det inte så. Men tänk om det har blivit. Vad konstigt, va?
Det är fascinerande att de två viktigaste death metal-städerna i hela världen just då var Tampa i Florida och Stockholm i Sverige.
Precis. Det var, ja. Ja, det är skumt hur saker händer. Och vad ska man säga? Hobbyband blir så influenser till en hel jävla generation. Det är mäktigt.
Vila i frid, LG Petrov förresten.
Ja, precis. Smaken är ju som baken och för mig är den åt alla jäkla håll. Och det här är bland det bästa jag vet också. Det är ju Depeche Mode från Music for the Masses med Behind the Wheel. Som jag faktiskt gjorde en cover på själv, som inte alls lika bra som originalet, of course.
Inte heller Depeche Mode klarar ju faktiskt av att göra en cover på den här låten längre, för de har tappat. Det här är så snyggt avskalat. Och Depeche Mode live nu är ju bara...
Det är som ett vanligt band.
Ja, det låter som ett helt vanligt band. Mm. Men när jag såg den här turnén på i-stadion så lät det exakt så här mäktigt.
Ja. På spela in Immortal. Och sen fick vi nys om att Depeche skulle spela på Globen. Avicii. Vi åkte dit. Jag satt nästan och grät. Jag kommer ihåg Ulve och Reira också. Vi alla sa bara efteråt. Bara, det var det bästa vi någonsin har sett i hela vårt liv.
Vilket år var det? Vilken turné?
Ja, precis. Det var... Vad hette skivan efter Ultra?
Exciter.
Ja, Exciter. Jag tror det var den turnén faktiskt. Ja, det var så jävla bra så jag kunde inte förstå. Och eftersom man var så jävla metal och plus att de hade trummis med och allting och det var med som ett band. Det var bland de bästa konserterna jag sett i hela mitt liv. Jag var alldeles tårögd. Och det var så skumt. Som värsta black metal-bandet allihopa bara sitter och bara gapar. Vi bara, wow.
När LG Petrov inte kunde sjunga på dina första Hypocrisy-demos eftersom man skulle fortsätta med en tumt så fick du istället hjälp av... Magnus Masse Broberg som senare tog över mikrofonen i Dark Funeral och började kalla sig för Emperor Magus Caligula. Ett av mina favoritartistnamn någonsin faktiskt.
Ja, de var väldigt påhittiga med sina namn på den tiden. Det var ju också en sån här flux-grej. Han har ju sina... Jag vet inte om det är mormor och morfar eller farmor och farfar som bor också ute i skogen. Så han, alltid på somrarna så var han ju där och så vidare. Så var det någon som sa det, bara, ja men den här Masse från Stockholm, han sjunger ju dödsmetallsband. Kolla med han då, för jag klarar inte av att sjunga dödsmetall, det var ju bara så. Och, ja men säg åt honom, kom hit då. Ja, han kom ner i studion och lyssnade, ja för fan jag lägger sång, inga problem. Så då gjorde han det, skickade iväg demon och då fick vi napp. Så då, det var lite där det startade med Hypocrisy då. Och då hette vi Seditious faktiskt. Och det var massor som kom på namnet Hypocrisy.
Jag intervjuade honom en gång när jag skulle skriva om Dark Funeral i Close Up. Han var ju en fascinerande person.
Ja,
så ja, men han berättade om hur han liksom hoppat mellan olika subkulturer. Just när vi såg så var han inne på stekar Stureplansgrejen. Han samlade på klockor och bodde med en tjej på Östermalm.
Ja, jag känner igen det där lite grann beteendet.
Vi pratade också om hur ett chilensk Dark Funeral-fans hade mördat en präst under en gudstjänst med en stor kniv. Och Masse sa apropå det här mordet, och jag citerar, jag blev lite imponerad, lite krädd ska han ha. Så får man inte säga, men jag skiter i det.
Ja, vad ska jag säga? Jag säger ingenting.
Vet du vad han gör nu, Massa? För han hoppade av Dark Funeral.
Ja. Jo, nej, han har styrt upp sitt liv. Han jobbar på kommun och han trivs med sitt liv. Han har barn, fru och en kanonkille. Han har alltid varit en kanonkille. Lite högt och lågt, men alltid kanonkille. Glad, positiv. Och, nej, jag är glad att det går bra för han.
Har Pain eller Hypocrisy lika fanatiska fans som Dark Funeral har?
Nej, faktiskt inte.
Ingen som har haft ihjäl någon för
att, nej, jag hoppas jag inte.
För att göra dig glad?
Nej, jag hoppas verkligen inte det. Och det vill jag inte heller. Utan, nej, jag tror vi har bra fans. De kräver inte så mycket. De vill bara att vi ska fortsätta, om vi ska säga så, med Hypocrisy. De är glada för vad vi gör. De förstår att vi har hållit på i lång tid. Många klagar, varför tar det 8 år att göra en skiva och bla bla bla. Men alla vet, jag har varit både högt och lågt med Pain, Lindemann och Hypocrisy. Turnera in i det sista innan covid kom med Hypocrisy. Så att vi har alltid varit aktiva. Men det har inte känts som att det har brunnit att skriva dödsmetall på länge. Det var en kick som hände 2017 när jag och min son satt och gjorde en sån här far och son projekt tillsammans, bara i demoversionen. Satt och skrev. Och då fick jag en blodad tand och kände att nu är det dags att börja på skriva igen.
Och hur funkar det när du skriver låtar? Vet du alltid om något ska bli en Hypocrisy-låt eller en Pain-låt?
Ja, det vet jag från början. Innan jag ens startar. Jag sätter huvudet i den moden, så att säga.
Och Pain är industrimetall fortfarande, lite teknofierad.
Det tycker jag nog. Det är mer,
lite poppigare än
ja, förstås. Det är mer experimentellt. Det är min egotrip som producent. För att jag startade Pain på grund av att jag ville testa och spela in andra saker. Det fanns ju bara dödsmetall, trash eller black som jag spelade in. Men jag kände att jag ville ha mer teknologi, använda samples och ja, komma tillbaka till farsans tid, så att säga, från 70-talet. Det är så mycket Jean-Michel Jarre och grejer. Och så mycket goa trans-techno-lyssnare på i början av 90-talet där. Så att jag vill ha det här skapande av ljud, det är väl det som drev mig att börja med Pain. För att det fanns ingen att göra med, så jag fick skapa mitt eget att producera.
Du har producerat många av de absolut största black metal-banden som Immortal, som du nämnde förut, Marduk, Dark Funeral, Dimmu Borgir. Hur lyhörd måste man vara som producent för den typen av grupper?
Jag tror att man måste vara fan. Du kan inte sitta där och vara någon businessmänniska, utan du måste tycka om musiken för att kunna göra det bästa av det. Och det gäller nog alla slags musikstilar. Du kan inte sitta där som en professor som bara, för musik ska vara så här eller så här, bara för att det är så det ska vara. Utan du måste ta in hjärtat och tycka om vad du gör. För att kunna göra det bästa av det.
Du gjorde ju Possessed Comeback-album, ja, som är ett band som du har säkert lyssnat enormt mycket på.
Ja, absolut.
När du var yngre. Hur?
Mm. Ja, jag var...
Hade du en sorts Rick Rubin-metod då, att du skulle få dem att återupptäcka sina rötter?
Ja, det var väl mera i ljudet. Jag gick tillbaka till 80-talet när jag började på mixare, och det gillar inte de alls. Nej, vi vill ha nytt. Så i slutändan så möttes vi mitt emellan, så att säga. De ville ha mycket mera high-tech, dagens ljud, och jag kände bara nej. Så vi fick gå halvvägs på någonstans, jag vet inte vart vi möttes någonstans, i början av 2000-talet i produktion, så att säga.
Du har producerat ett av mina favorit metalalbum, Dark Funerals Diabolis Interium från 2001. Jag minns när jag hörde den här The Arrival of Satan's Empire första gången, så var det absolut häftigaste jag hört i hela mitt liv. Mm. När det gällde liksom rent mangel. Mm. Men sen när jag berättade för hardcore black metal fans, så fnös de bara och sa, det där är för polerat. Och sen såg jag det här YouTube-klippet med någon black metal-fanatiker som kallar sig för Brain Smasher, som höll en lång utläggning på temat How Peter Tektgren ruined black metal.
Ja.
Och jag tänkte, jaha, okej. Okay. Han var väl inte riktigt så arg som rubriken gav sken
precis.
Av.
Nej, precis. Han fick ju mycket skit för det efteråt, men han står fortfarande för det. Vad ska man säga? Jag rensade väl upp black metal-ljudbilden lite för mycket.
Det där är en balans. Ska det vara bombastiskt och som en attack av kokande stål som Dark Funeral är? Eller ska det låta grynigt och skabbigt som de här gamla polska demokassetterna som folk alltid pratar om?
Eller Darkthrone. Ja. Darkthrone ska låta Darkthrone. Det är ju bara så. Det är en oskriven lag, så att säga. Det är bara så. Alltså, mitt problem var att jag hörde aldrig någon bas. Det var även med dödsmetall. Det fanns ju bara gitarrer och trummor och sång. Jag ville ha fram basgitarren. Så började jag på lura i. Jag började på till exempel med Dimmu Borgir, så åt dem, nej, nu ska vi köra fem strängar bas så vi får få lite mer botten och lite mer morr, fast du spelar uppstämt på gitarrerna. Och det gjorde jag även med Immortal, och det gjorde jag även med, ja, det var många band, Marduk och så vidare. Så jag kanske gjorde det för kommersiellt. Jag vet inte, men det funkar ju. Folk gillar det. Men det roligaste är att min granne kom förra sommaren med en t-shirt som han hade tryckt upp själv. Och då står det så här, Peter Tektgren ruined black metal. Han hade tryckt upp, han fick nys om det där. Så att, ja, men det är väl kul att någon bryr sig och klaga. Då har jag ju gjort någonting. Jag har ju lämnat något jävla märke någonstans. Det här är ju min farsas grej som har influerat mig när det gäller syntar och grejer. Innan Depeche Mode och allt det andra. Liksom, den här skivan älskar jag att lyssna på. Det här är väl den mest kommersiella låten på den här skivan.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Men de andra låtarna är 100 gånger lika bra, så att säga. Men vi tar den här Oxygen 4, tror jag den heter. Så den här konserten han gjorde i New York? Han tog skyskraporna och hade ljus och grejer.
Det var väl i Houston, Texas?
Var det inte i New York? Nej, du kanske har...
Han har gjort det på flera ställen, men den mest kända tror jag var Houston. Det var en av de första skivorna som... Jag minns det så väl, det var en av de första skivorna jag hörde på CD. Ah. Jag hade en kompis som hade köpt den på CD och sa, lyssna på det här. Det här är så bra ljud att de ville förbjuda tekniken. För om man kopierar en CD till en kassett, då blir det lika bra ljud som på en kassett som du köper. Ja. Och därför ville de förbjuda CD-tekniken.
Ja, då körde han väl med laser också, va?
Laserharpan.
Ja.
Jag såg honom på Isstadion.
Jag har missat honom varenda gång han har varit här. Antingen har han varit på turné eller så har det varit någon annan.
–2003 var du ute och festade i Borlänge och du föll plötsligt ihop på golvet på baren där du var. Vad hände då?
Ja, det skulle jag också vilja veta. Jag har faktiskt ingen aning, men först trodde folk att jag hade svimmat och grejer. Sen hittade de ingen puls på mig. Jag vet inte om de var dåliga på att hitta någon puls, eller så var det så att jag inte hade någon puls. Men det var en jävla soppa det där, tror jag. Jag vaknade upp och alla stod och skrek och grät och trodde jag hade dött. Så jag vet inte, jag trillade av pinnen en stund. Konstigt nog. Jag har ingen förklaring alls.
Men kunde de se efterhand att ditt hjärta hade slutat
slå? Jag var ju in på akuten i Borlänge och de kunde inte hitta något fel eller någonting. Och de vet inte varför jag kollapsade. De trodde att jag jobbade för mycket och att kroppen bara, när jag äntligen hade gått ut och tagit en drink, att den bara slappnade av och jag bara säckade. Så ingen aning. Men det influerade mig att skriva Dancing with the Dead.
Ett Pain-album.
Mm. Gjorde det.
Men såg du någonting när du var borta?
Nej, som ett ingenting.
Ljus eller?
Nej, ingenting.
Utomjordingar som...
Jag kände det bara vibrera hela kroppen, som liksom att det dörrar. Ungefär som du får ström i det och sen bara tjuff. Och sen vaknade jag upp. Men ring av folk runt omkring, hysteriska. Så jag vet faktiskt inte.
Men det här var på tiden då du kanske drack lite mer än du gör idag?
Ja, men ändå så jobbade jag fruktansvärt mycket på den tiden. Alltså det var mycket grejer. Jag hade hand om hyreslägenheter. Jag hade två band. Jag hade fullt i studion. Jag hade familj. Grabben var ganska liten. Jag var den enda som hade körkort i familjen. Och så vidare. Så det var mycket att bolla med. Så jag vet inte, det kanske bara... Kroppen bara slog av. Den kände att nu får du vila, men den kanske vilade lite väl hårt. Drog ner pulsen lite för mycket kanske.
Du gjorde en låt om att provocera folk en gång. En Pain-låt som heter Designed to Piss You Off. Där du sjöng, if I drink all night and fall to the floor, don't you preach at me, because I will drink a lot more. They have all tried to teach me how to live my life, how to act my age. Sorry, you're just wasting your time. Ja. Hur ofta brukade folk säga åt dig att du måste bete dig som din ålder?
Ja, det hände hela tiden. Och det hände ju även när man började turnera. För vi var ju ganska busiga, så att säga. Mycket, mycket drickning.
Jag minns ett par close-up-artiklar som var fruktansvärt spritmarinerade. Jag läste dem och blev nästan, kände mig nästan bakis av att läsa artikeln om vad ni hade gjort på turnén.
Ja, det var Max i rutan jämt. Men det för 10-12 år sedan, då helt plötsligt kom jag på att fan, man kanske ska göra det bästa man kan när man står på scenen och inte vara bakfull. Och kanske inte ens komma ihåg att du har stått på scenen. Så det blev en brytpunkt där, för att vi var som barn som kommer ut och har fullt med sprit i backstagen, och du vet, det går ju aldrig bra.
Men det måste vara svårt att spela death metal som är så, jag tänker framförallt Hypocrisy, som är så pass tekniskt avancerad och var brusad. Det är nog lättare om du spelar i ett indieband eller något och du står där och kör dina
akkord. Men du har ju någonting som kallas för muskelminne också. Saker bara går ut av sig självt. För att du har repat det så pass mycket för det och så vidare. Så att du blir mer som en robot. Hjärnan är helt avslagen. Du står där bakfull och mår allmänt piss. Jag kommer ihåg många gånger introt har gått och man står och kramar backdroppen och bara, nej, det här går aldrig. Det går aldrig. Det går. Och sen när du går ut så bara pang igen. Då är du igång igen. Så går du ut av fan. Och sen när du är klar, ja, då firar man. Det var ett bra gig. Och så öppnar man och sen är du kört igen. Förr i tiden då söp man i 6 veckor. Man hade break på 2 gånger under de här 6 veckorna. Då låg man i fosterställning och skakade. Nu för tiden så kanske man festar 2 gånger på 6 veckor på en turné. Så att saker händer. Och jag känner mer att jag vill hellre låta bra. Jag känner som att jag har ett ansvar nu för tiden. Som att försöka ge folk vad de ville ha. För att då bara åkte man. Det var som bara en stor jävla fest hela vägen.
Och så finns det också en romantik kring att vara uppfuckad på scen som rockstjärna, men när man blir lite äldre så är det svårt att, det är inte lika kul när du är,
det är inte
50
bara...
årsåldern och...
Nej, alltså det är ju folk som fortsätter med det, men det känns som man har bevisat allt man kan när det gäller det här med party och krascha hotellrum och kasta ut saker genom allt det där, så den här klysch-grejen liksom, det har man redan gjort, så att nu finns det inte så mycket mer man kan göra förutom, ska man gå värre då hamnar man i fängelse och det är inte värt.
Och det var inga problem med att trappa ner? Det gick lätt.
Nej, för fan. Det är inga problem. Det är ju bara ett sinnestillstånd när man super. Det är skillnad om du har alkoholproblem. Då är det en annan femma. Men det var ju aldrig det vi hade. Vi hade ju bara problem med att sköta oss när vi söp.
Vad hände då? Eller vad var de värsta?
Ja, men det var så
jävla
mycket. Det var allt från att dra igång brandlarm mitt i Hamburg. Springa omkring och skjuta varandra med brandsläckare med pulver och grejer. Och ja, det är det här mera innocent konstigheterna. Det var inte så jävla destruktivt, utan det var mer roliga pranks på varandra och så vidare.
Brandsläckare är ganska kul. Jag gjorde det en gång när jag var på en efterfest på Valands konstskola i Göteborg.
Det tyckte de säkert om, va? Efteråt.
Jag var inte där dagen efter, men
ja. Du var nog efterlyst dagen efteråt i så fall.
Det blev dags för en fråga från en lyssnare. Och inte vilken lyssnare som helst, utan en av de tappra kulturmecenater som stöttar den här podden via Patreon. Han heter Björn Forsman. Hej Björn. Och han skriver så här: vad fick dig, Peter, att bryta upp med Till Lindemann? Är du fortfarande vän med Till? Då kan vi berätta att du hade alltså ett band som hette Lindemann ihop med Rammstein-sångare Till Lindemann. Och i och med att det hette Lindemann så framstod det väl lite som ett soloprojekt för honom också, fast det var en duo. När började ni jobba ihop?
2013. Vi har ju känt varandra sedan 99 eller 2000, när de var här och mixade Mutter-skivan.
Ja, de hade ju en svensk producent. Det var ju...
Ja, Jakob Hellner.
Som gjorde de första skivorna.
Ja, och sen var det Stefan Glaumann som mixade. Så att de hängde ju ganska mycket i Stockholm. De hade inte något... mycket polar och grejer. Så jag tror det var David Mortimer Hawkins som sa det. Kan inte du hänga med dem? För de har ingenting att göra. Och sen, vi klickade så jävla bra. Så vi var ju kompisar jättelänge innan vi fick chansen att jobba ihop. För vi är alltid ju som på fyllan och skriva sms. Vi måste göra någonting tillsammans. Du vet, det där gamla snacket, men ingenting händer. Sen när de spelade på... vad heter den festivalen då? I Norrköping.
Bråvalla.
Bråvalla, ja. Då bjöd han in mig. Och sa bara, du måste komma. Och så kan vi snacka lite efteråt och sådär. Och då sa han bara, nu kommer jag ha ett break med Rammstein i 2 år. Nu gör vi någonting. Jag bara, okej, okay, let's do it. Så det jag gjorde, jag skrev Ladyboy. Det var den första låten jag skrev och skickade till han. Utan text då. Och han kommer tillbaka och bara, Ladyboy. Jag bara, nej, det här går ju inte. Och fan. Men sen börjar man på fatta, man måste se ironin i det hela. Liksom. Det var ganska roligt och det var mer intressant. Så då började jag på att skicka med låtar till han. Och han skickade tillbaka med texter och det var mer skruvat allting. Och hur som helst, saker och ting funkar jättebra. Alltså vi sprutar över idéer. Det fanns ju som Sky Was No Limit.
Ni gjorde ju musiken till en musikalversion av Hans och Greta som sattes upp i Hamburg. Det är ett av de mest udda projekten.
Ja, det var en grej. Hans dotter, jag vet inte om hon var projektledare eller om hon var producent på den där. Och han bara, vi måste skriva någonting till min dotter. Jag bara, inte nu för jag håller på med det här. Ja, men snälla. Och det blev början av andra skivan som vi gjorde.
Så Hans och Greta känns på något vis orört Rammstein, hela den sagan.
Ja, precis.
Den är jävligt morbid.
Ja, vi var ju där på premiären och alltså det var jävligt speciellt. En riktigt twistad version. Jag skrev 3 låtar till det, han skrev texten till det. Alles Fresser, vad var det med? Det var några skitsamma. Svar på frågan är, det riktigt funkar inte när vi börjar på turnera. Kände vi. Vi var lite för långt ifrån varandra när det gäller det. Så att,
Du var med en podd i somras som hette I Ask No One och fick en fråga om det här. Och då sa du apropå Lindemann-turnén att det var not really my cup of tea at all, to be honest. And that's why we're not playing anymore together. But vad exakt var inte din kopp te?
Nej, jag ska inte gå in på detaljer. Men jag bara kände att jag ska nog ha mina fötter i underground. Punkt slut.
Okej, så det handlar inte om att du inte ville delta i några oerhörda hedonistiska excesser?
Ja, det får ni fundera på. Så, ja men alltså, nej, det var kul. Jag är stolt över vad vi skapade. Vi gav ringar på vattnet, definitivt med det där. Och ja, det är kul. Men det är inte alltid att det funkar hela vägen.
Ett annat inflytelserikt tyskt band som jag märkt att du har inspirerats av lite är Kraftwerk, i alla fall visuellt. Mm. Du hade en väldigt snygg look på Songs of Extinction-skivan med Pain med röd skjorta och svart slips.
Ja, precis. Ja, det var ju ett... Det största problemet var skivan var klar, hade inga omslag och ingen kunde komma med några idéer. Så hittade vi något foto som jag gjorde någon fotosession med typ det här Kraftwerk-stuket. Då var det någon idiot som tyckte att det där skulle bli omslaget och eftersom inte jag hade något annat att komma med så då blev det omslaget tyvärr. Det är så enkelt det här. Det här tycker jag är en jävligt skön mix av 80-tals disco med, vad ska man säga, techno-feeling. De recyclar på ett jävla skönt sätt. Och det är Carpenter Blue med
Turbo Killer, tror jag heter.
Ja, Turbo Killer. Fruktansvärt frän video. Carpenter Brut live är ju brutalt. De har ju distade gurer och allting. Och publiken klär sig 80-tals typ med rullskridskor. De här gamla rullskridskorna och det här typiska, vad ska man säga, Björn Borg, pannband och hela racet just med svettband och typiskt 80-tals prylar.
Man brukar kalla den här scenen för synthwave, den här typen av musik. Hur upptäckte du Carpenter Brut?
Min son. Faktiskt.
Sebastian?
Ja, han spelar det. för mig. Han ger mig, han är ung, han är 23. Han är nyfiken, han ger mig mycket grejer. Du måste lyssna på det här, farsan. Sen så spelar han och så bara, åh fan vad coolt. Så att, det
han, han har spelat både med Payne och med Lindemann också. Ditt
Ja, han var ju trummis i Lindemann live. Och han började på sista Payne-skivan, då la han trummor på skivan. Jag kunde ha tagit med han mycket tidigare. Han och jag gjorde gig, jag tror det var Rautier som hade en releasefest för någon skiva. Jag tror han var 14 bast, 13-14 bast, Sebastian. Och jag behövde en trummis för Hulkov sa, ja men du måste komma och spela. Ja, men jag har ingen band här för alla bor överallt. Så, ja men jag kan spela gitarr, sa han. Och sen Jonas Kjellgren som spelar bas med Rautier. Ja, jag kan spela bas. Och så bara, Sebastian, kan du sköta en dator och spela trummor? Så vi körde 3 Hypocrisy-låtar och 2 Pain-låtar på deras releasefest. Och det var lite så Sebastian började. Men jag ville aldrig ta med han på turné förrän han blev nog gammal.
För allt?
Ja, men du tappar verkligheten. Du totalt tappar verklighetsfattningen när du lever. För du lever i en bubbla, som sagt, var när du är på turné. Och jag vill nog att han skulle bli lite äldre och få lite skinn på näsan. Så att han var 17 när jag tog han på första. Och jag tycker fortfarande det är för ungt, så att säga. Men han gjorde fantastiskt jobb och så talangfull grabb alltså.
Hur mycket påverkade du honom för att han skulle bli musikintresserad? Det är svårt att veta hur man gör som förälder. Om du vill att ditt barn ska hålla på med musik, ska du tipsa om saker hans? Eller ska du bara lägga fram grejer så att de kan hitta ut ifall de tittar åt det hållet?
Ja, nej, alltså,
det är lätt att folk barn sparkar bakut och försöker klacka något på dem.
Apropå att prata om Lindemann och grejer, det var ganska roligt för den här Aus Berlin DVD. Det var ju det och Stjärnornas krig som grabben växte upp på. Han ville inte kolla på Bully Bumpa eller någonting, utan det var bara det som gick hela tiden. Han stod alltid framför och mimade framför tv. Man tyckte det var ganska coolt i början, men sen blev han nästan besatt av det. Och jag sa det till att, och Flacke, att ja, grabben, han är helt jävla galen i eran den här DVD. Och han bara, ja, bullshit. Så kom de hem och hälsade på mig en gång. Och Sebastian, han fattade ju direkt att det var dem som var det. Så han tog sin plastgitarr och plastförstärkare och ställde sig och började på headbang framför, utan att jag hade sagt någonting. Och det var väl så han började med musiken, Sebastian. Men sen, han lärde sig aldrig att spela någonting förrän ganska sent. Och det tror jag var på grund av Slipknot med Joey som trummor. Det var ju hans stora hjälte.
Som dog nyligen, tyvärr.
Precis.
Så Rammstein var uppe i Grangärd då?
Ja.
Hälsade på?
Ja, när de höll på att mixa mot det skivan.
Rammstein är väl kanske lite för barn nu för tiden vad Kiss var på 70-talet?
Precis.
Och du samlar på Kiss?
Ja, det gör jag. Jag har en skaplig samling. Jag samlar ju inte på så mycket på återföreningsgrejen, för det finns så jäkla mycket plastgrejer där. Utan jag vill ju ha det här gamla 70, början på 80-talet som var officiell merch. Typ som dockorna, spel, rub and play, you name it.
Den stora samlarpjäsen där är ju flipperspelet.
Ja, det har jag.
Du har flipperspelet?
Ja, det är klart.
Och det fungerar?
Ja, absolut.
Wow.
Så man har samlat på sig många meter med vinyl. Både singlar och album och bootlegs och bla bla bla. Och det är någonting som har följt med sedan 70-talet. Jag gjorde mig aldrig av med grejerna. Och sen när jag började på få in lite pengar på 90-talet när jag började på jobba, så började jag på köpa på mig grejer igen. Och nu för tiden är det ju bra med eBay och grejer, men det fanns inte på den tiden. Då var det ju Record Heaven. Han tog ju hem grejer från USA och grejer, så man kunde köpa mycket från han. You sit and you see, and then you stand and clutch your breast. Our music drives you wild along with the rest. You watch me. Som sagt, jag är en jättestor Beatles-fan och jag vet att Kiss var också stora Beatles-fans. Och det här tror jag nog är deras lilla svar på Beatles, the way they did it, så att säga. Great expectation. And you watch me playing guitar, and you feel what my fingers can do, and you wish you were the one I was doing it to. jag gillar ju Simons soloskiva bäst. Jag kanske få av dem, för de flesta gillar ju Ace eller Paul, för det var ju mera Kiss. Men här, han vågar ju ta in symfoniorkestrar och han backade ju inte på.
Han sjunger som bara When You Wish Upon a Star.
Ja, det är kanske inte min favorit precis, men många av de andra låtarna, när man mer hör att han experimenterar med musiken, det blir inte det här typiska Kiss. Det är det som gör mig lite mera wow på det hela.
Jag är inget jättestort Kiss-fan, men jag är fascinerad av idolkulturen kring dem, och jag gillar att läsa om Kiss och deras hur de var världens största band, och att det sen började gå dåligt. Jag var på en föreläsning med Alex Bergdahl, författare som tillsammans med Carl Linnaeus har skrivit flera böcker om Kiss.
Ja, just det.
Och det var en föreläsning som uteslutande handlade om vad Kiss gjorde 1978. Mm. Alltså året då de gav ut sina soloskivor. Ja. De går från att vara the hottest band in the world till att börja göra dåliga beslut. Mm. Att fatta dåliga beslut.
Precis.
Och de hade en idé om en turné det året då Peter och Chris skulle förvandlas till ett riktigt lejon på scen.
Okay.
Och Marvel-skurken Dr. Doom skulle dyka upp och slåss mot bandmedlemmarna.
Ja, de var fulla av idéer. De repade vi in en lasershow för Dynasty-turnén 79 som i slutändan inte fungerade riktigt som de skulle. Så att det blev inte ens av det heller. Och så började de på att spela för halvfulla ställen. För den här disco-eran kom ju med I Was Made For Loving You och allt det där. Och det blev tydligen en jävla cirkus. Det var ett sån här barnfamiljsband istället. För att vara skräckinjagande och väldigt otäckt band. Så blev det mer en familjeföreställning. Och de tappade nog förståndet och allt det där som du sa. Dåliga beslut och så vidare.
Har du träffat dem någonting?
Nej, jag träffade in Simon. Ja, Peter Criss har väl träffat och fått autograf, men ingen så här personligt. Gene Simmons letade reda på flygplatsen när han höll på med och gjorde TV4 Assholes när han släppte den skivan. Och då visste jag att han skulle flyga till Norge, så då satte jag mig vid gaten, för vi skulle flyga med Hypocrisy någon annanstans och spela. Så
du visste att han förmodligen var på flygplatsen?
Ja, han är på någon av gatorna och kollade Oslo, okej, där. Så man satt och håller ögonen, så såg jag han kom, så sprang jag dit och tog lite kort och fick autograf och grejer. Så
du åkte inte ut till flygplatsen bara därför? Nej. Du skulle ändå flyga?
Ja, vi skulle ändå flyga till någon festival eller någonting sånt där med Hypocrisy. Så att
ska du gå och se Kiss End of the Road-turné, deras avskedsturné?
Jag vet inte, alltså jag såg dem 83, jag såg dem 84, jag såg dem 89, jag såg dem 96, 97, 98. Problemet, alltså reunion såg jag ju på Donington. Och det var det bästa jag sett i hela mitt liv med Kiss. Alltså då var de on fire så att säga. De var vältränade. De spelade precis som på skivan. Inga wailing från Stanley åt alla håll. Utan de höll vad de skulle göra. Sen kom de ju till Globen, och då började det redan på låta konstigt.
På vilket sätt då?
Ja, solarna var lite out of touch. Stanley höll på att waila på konstiga vis. Och det kändes som de tappade där de hade tränat till på reunion, som de redan hade tappat från början, så att säga. Så att det blev bara sämre och sämre. Sen såg jag dem på stadion och sen kände jag, nej, nu vill jag inte förstöra min bild av dem mer. Så, nej, jag ska nog inte se det, tyvärr. Jag har en sån perfekt bild från Donington och jag vill inte förstöra den någon mer.
Jag fick en present av den svenska poeten Cecilia Hansson. Hon gav mig den här flaskan med vad hon hävdar är absint. Det är en dödskalleformad flaska.
Med absint i?
Ja, jag tänkte du skulle få avgöra om det är okej absint eller inte, för jag vet inte riktigt vad den innehåller.
Vi kan lukta. Vi drack ur en flaska för 2 veckor sedan. Vi hade lite möte med Payne.
Sniffa lite på den där, se hur det.
Ja, men det är nog fan absint det där.
Lakritsaktig ja, doft.
Ja, precis. Det där skulle egentligen, om man ska göra det rätt, så skulle du sätta en sockerbit. Först skulle du doppa sockerbiten i det, så skulle du lägga den på en sked och tända eld. Och så skulle du smälta in det och sen veva runt det i en shot. Om man ska göra det på riktigt vis. Men när man är jävligt full och dricker absint, då kan det gå hur fan som helst. Det har man gjort många misstag på.
Okej, då ska jag testa det. Peter, tack för att du kom hit.
Tack själv för att jag fick komma hit. Trevligt.
Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Lejon Media. Peter Tektgren från Hypocrisy och Pain var hemma hos Drage.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.